Då var vi på gång igen och vi börjar uppenbarligen med skratt idag.
Men det är ju skönt, det är väldigt, väldigt skönt för kroppen att skratta. It's a stress relief och ja, det är bra med skratt, eller hur?
Ja, men verkligen. Och nu har vi jobbat ihop här hela förmiddagen så det har verkligen funnits utrymme för high and lows, om man säger så.
Definitivt.
Ja, så då var vi på gång. Och vad har hänt sen sist, Malin?
Ja, alltså förutom att amning fortsätter att vara högt på tapeten i mitt liv, för nu är det verkligen slutspurten här på de två amningskurserna jag läser, så har jag också fått nöjet att ge en gravidmassage. Det var väldigt, väldigt härligt. Det är ett trevligt inslag i min vardag.
Och jag vill bara säga, jag kom hit här vid 8:30 idag. Då hade du varit vaken sedan 7 och hållit på med amningen. Och du gick och la dig klockan 11 igår kväll. När du höll på med amningen var hjärnan till slut.
Ja.
Men nu har du skickat in någonting. Så ja. Nu är det snart helg.
Nu är det snart helg.
Mm. Tar du snart examen, Malin?
Ja, examen ska man ha. Jag får i alla fall in 15 poäng i Ladock.
Ja. Ja, det är gött.
Det är gött. Och massa kunskap på kontot, såklart. Men just nu så här i slutsporten är lätt att bara säga 15 poäng i Ladock.
Så jag förväntar mig att Valdemar har hyrt ett sånt där partytält.
Ja, för att det är sån examensfest. Ja, nej, min man har inte hyrt ett partytält.
Men
nej.
Hur ska du fira då?
Ja. Gå och lägga mig klockan 10. Och kanske, ja, det är nog mest gå och lägga mig. För att sova får jag ofta göra ganska länge på helgerna. Men gå och lägga mig tid gör jag inte så ofta. Så jag ska väl fira med att sova.
Mycket bra idé.
Mm.
Aniara då, vad har hänt sen sist hos dig?
Vad har hänt sen sist? Ja, men vi håller på att bygga hus. Så det är liksom ganska mycket med det här huset.
Alltså, kan du inte säga hur många kvadrater det här huset är? För det ser gigantiskt ut.
Jag vet inte ens det. 230 kanske. Ja,
där 200 kan inte, något räcker.
Ja, det är ganska stort. Vi ska ju bygga en gård i tanken också.
Just det. Men du sa att det var sista barnet.
Ja,
okay.
Det sa jag.
Andreas, där skulle få plats till ett till.
Ja, absolut. Tycker jag. Nej, men, ja, men det innebär ju, eftersom att vi också gör det på det sättet vi gör det, att Andreas drar mycket, han projektleder hela den här hela projektet, helt enkelt att bygga det här huset. Så det tar mycket tid av honom och det blir ju automatiskt att jag behöver dra mer hemma. Så vi är ganska, ganska trötta, men jag tycker ändå att vi bryter ihop regelbundet, men vi samlar oss och vi skrattar mycket också åt vår situation. Så det tror jag absolut är vår räddning just nu.
När du kom hit i morse, så bad jag ju om ursäkt lite grann för min hall och sa don't judge the person by its hallway, som ju betyder korridor, så att jag använder fel ord. Men, och där du ju skrattade gott åt att du i princip hade gråtit i morse utifrån hur det ser ut hemma i er hall.
Ja.
Mm.
Ja, men exakt. Det är där jag är också. Det blir liksom extra känsligt. Det där. Det kommer jag alltid till sist. Städ också. Och, men det är något som påverkar mig jättemycket när det är stökigt. Jag tycker det är skitjobbigt. Och vi lever i ett stök av uppenbarliga skäl. Att vi har ingen tid. Ja, så det fick Andreas höra, för det är ofta hans fel. Nej, det är det inte. Men det är liksom han som får höra mina sådana outburst. Men då återigen kom han och frågade om jag behövde en kram. Så löste det ingenting. Det blev inte städat.
Det blev inte städat.
Det kramar mig i 20 sekunder. Kan du väl slänga undan grejer i 20 sekunder?
Ja. Mm. Nej, men det var det. Det är tufft just nu. Mycket att stå i. Men utöver det, vad har hänt? Nej, men jag har varit på lite eftersamtal, jag har hållit på med förlossningspools jobb och ja, det bara flyter på.
Det låter så.
Mm. Hur har det varit för dig då, Anna?
Ja, men jag kom upp i nu när du började prata hus och så. Jag är ju skild sedan drygt ett år tillbaka. Och igår fick jag någon sån här uppenbarskänsla. Men jag har lärt mig, det här kommer att låta kanske förfärligt, men jag har lärt mig städa pelletsbrännaren.
Mm.
Jag har lärt mig dra igång gräsklipparen. Ja, alltså Och det är någonting som är så här skamset med det där, att jag blir så jävla stolt när jag liksom så har klippt 130 eller 1300 kvadratmeter gräs som är alldeles för högt med alldeles för mycket mossa, alldeles själv, utan någon man. Och så blir jag så här, fasken, varför går jag runt och är så stolt för att jag gör den typen av sysslor? Om jag byter jord till blomkrukorna så får jag inte alls samma tillfredsställelse.
Men det är ju någonting nytt.
Ja, ja. Jo, men det är det ju absolut. Men så jag känner mig så här nöjd med mig själv. Och sen har jag också, mina barn är ju lite äldre, så de där stunderna av moments när man verkligen har kontakt, inte minst med en tonåring, är ju inte lika många längre och inte lika självklara. Men jag har haft några sådana stunder också med mina barn. Och igår fick jag dansa med mitt ena barn på vardagsrumsgolvet och han... Ja, men det bara glittrar och vi bara tittar på varandra och bara skrattar och bara dansar. Så.
Mm. Underbart.
Och min äldsta, han är ju 1,85 lång, så han kommer och ger mig varma kramar lite emellanåt. Så får man de där, kanske inte 20 sekunder, men 10 sekunder av kontakt. Mm. Och sen är det, köp, gör det ut, cykla. Men det är guld värt. Så är det. Okej, okay, och så har vi ju poddbebisen. Och ni har varit på någonting, vet jag, sen sist.
Ja, men vi har varit på ultraljud och vi trodde ju ett litet tag så hann vi tänka tanken poddbebisar, kanske.
Två stycken.
Tror jag nämnde det sist att jag upplever att jag har blivit större tidigare. Vilket också är väldigt vanligt, har jag förstått och vet jag, när det är liksom en tredje graviditet. Men jag tyckte ändå att det här är väl inte helt rimligt ändå, att jag plötsligt känner mig så väldigt tung och tryck neråt och sådär redan. Och det är en sak vad man vet sådär. Och sen är det en sak vad man tar in. För jag har också fått kommentaren mer än en gång. Är du säker på att det inte är tvillingar? Eller är du säker på att det bara är en? Det fick jag, har jag fått under alla mina graviditet. Jag tror att folk inte är vana att se stora magar. För det som är liksom, skildras i media så, det är de här mellanstora, tror jag.
Ja, så kan det.
Lite mer. Inte det där liksom höggravid. Nu är inte jag höggravid än. Men ja, det är en annan reflektion. Men det hann ändå bara sig in lite grann sista veckan där. Att, nu, och också i takt med att ultraljudet närmade sig. Vi har ju inte gjort något tidigt ultraljud. Så vi hade ju faktiskt ingen aning om det var en eller två. Eller tre eller en miljon, som Manne sa.
Sa han det?
Ja, eller tusen. Ja. Nej, men så det var liksom det absolut största fokuset när hon la den här ultraljudsmanicken på magen. Att det var liksom ett sug, så här, är det en eller två, är det en eller två? Och det första jag såg var liksom på något sätt två mörka bitar, så hann jag tänka, men gud. Men då var det nog en urinblåsa. och precis som jag misstänkt så var moderkakan i framvägg. Så det förklarar, eller bekräftar. Det är inte så
fint.
Konstigt att jag inte har känt så mycket.
Nej, just det.
Men det var ju absolut en bebis där inne som rullade runt och viftade med händerna. Och, ja, men, mamma frågade sen när jag ringde henne, hur såg den ut? Och, ja, som alla andra ultraljudsbebisar. Men man började också ändå så, eller vi började ändå, men det var inte lite lik Manne i profil. Och så. Ja, man ser ju vad man vill se kanske. Och det tog ju lite längre tid än vad jag hade tänkt. Eller vad jag minns det som.
Alltså själva besöket innan. Eller?
Ja. Och det kanske är så rutinultraljud. Eller så tog det extra lång tid för att bebisen snurrade väldigt mycket. Och jag fick ta en paus vid ett tillfälle och gå och kissa. För att se om den flyttade lite på sig åt det hållet hon ville just då. Hon skulle kolla på någonting med hjärtat. Men det var både min och Andreas reflektion efteråt. Vad lång tid det tog. Och hur mycket, hur väldigt noggrant det är ju. Och också vad många saker man skulle kunna oroa sig för.
Just det.
Som vi inte har gjort och som man inte behöver göra. Men det är ju verkligen en noggrann undersökning. Man går ju igenom varenda del.
Ja.
Jag har ju en erfarenhet av en gång när jag var gravid. Och vi på ett rutinultraljud just upptäckte avvikelser. Anatomiska avvikelser liksom. Så det är ju alltså, de tittar ju noggrant för att se, ser allt liksom, normalt ut. Liksom. Mm. Finns alla delar som behöver finnas för att det ska bli en fungerande liten människa.
Ja. Mm. Och även om jag, det har jag nog nämnt innan, jag är en väldigt icke-orolig själ och jag hade inga rädslor inför det här besöket utöver då, om det skulle vara tvillingar, för det var faktiskt någonting vi inte önskade. Även om det såklart hade fått vara välkommet om det var så, men det var en lättnad att det bara var en i det här tillfället.
Och du skrev ju till oss.
Ja.
Dagen innan att du var lite orolig just för tvillingar.
Precis, men det tänker jag vi kan komma tillbaka till, för det hakar i nästa historia. Men det jag skulle säga nu var att det var så himla skönt när vi ändå fick besked om, trots att vi inte hade varit oroliga, så är det så himla skönt att höra då successivt liksom längs med ultraljudets gång att, och det här ser jättefint ut, och oj vad fint att det var, och liksom saker man inte hade tänkt på innan, men att ändå få bekräftat att allt är precis som jag liksom vill eller så.
Mm. Mm. Som förväntat.
Som förväntat. Och det här är, nu letar jag efter det här. Och så.
Mm.
Ja, nej men precis. Jag skickade det till er och det handlar ju om kanske inte rädslan av att bli tvillingförälder. Jag tror inte att jag hade gått in i det ens. Det var liksom inte det. Utan mitt fokus var ju om jag hade kunnat få föda så som jag önskar och planerar. Och jag önskar ju att planera en hemfödsel. En tredje hemfödsel. Och det är ju... med mina förutsättningar så är det ju omöjligt att föda hemma med tvillingar. Mm. Det existerar på andra ställen, men inte här och inte med mina barnmorskor. Så.
Nej.
Så,
det var mer det som stod på spel. Liksom.
Det var det som stod på spel, precis. Så jag fick ringa mamma barnmorska och bara dubbelkolla innan ultraljudet att du bara, jag vet ju hur det är egentligen, men jag måste bara fråga om det. Och jag tror inte att det är ett få egentligen, men jag måste ändå, jag känner att jag behövde ha det svart på vitt för att kunna ha med det i kroppen när jag då eventuellt skulle se att det var något annat än ett barn.
Och det var ju faktiskt en av de frågorna vi fick också på Instagram när vi innan det här avsnittet undrade om ni som lyssnar hade några frågor just kring poddbebisen.
Ja, men
det
precis.
Var ju lite om planering för födsel och så.
Ja men exakt, och man kan ju tycka att en doula som jobbar med förlossningsförberedelse är förberedd till tänderna i vecka 20 någonting, men har inte gjort någon jätteplan annat än att jag vill ju föda hemma. Och jag tror att jag vill ha vatten med i bilden. Det pratade vi om för några avsnitt sedan. Alltså att jag vill ha tillgång till att kunna föda i vatten om jag behagar. Men kanske också ha ett alternativ till land. Liksom landfödsel. Kanske någon madrass eller sådär.
Och sen jag tycker alltid det där ordet landfödsel är så jäkla roligt. Jag får någon djurisk, jag vet inte vad, bild framför mig.
Ja, jag vet inte var jag fått det ifrån. Jag vet inte om det bara jag
land?
Som... Nej, men det tror jag inte är det vanliga uttrycket. Jag tror man säger vanligt. Eller, ja. Sängfödsel, jag vet inte. Men någon typ av madrass.
Ja.
Och sen sa jag ju faktiskt till dig Malin, men så pratade vi inte om det sist? Att jag vill ta emot bebisen själv.
Mm, jo, men det pratar vi lite om.
Mm. Det har vi nog nämnt innan. Men det vill jag gärna göra.
Och jag tänker sånt här kan ju ändra sig också. Så det kan vi ju diskutera många veckor till egentligen.
Definitivt.
Hur processen är.
Jag skulle gärna vilja föda i det nya huset.
Som sagt. Just det.
Mm. Det tror jag också jag nämnde sist. Så det är planen hittills.
Ja, just det.
Mm. Mm.
Jag minns också att du sa från igår ju att du blev liksom framflyttad. Jag tycker det är alltså svårt att prata om tid framåt eller bakåt. Men datumen ändrades och då fick du färre dagar på dig att komma i ordning i nya huset, eller hur?
Precis, för reaktioner jag fått från nästan alla mina vänner när jag beskrev det att ja, men jag blev framflyttad i 8 dagar. Eller så. Vi hade BF med mot slutet av september, nu har vi det med mot mitten. Och då har alla sagt, vad skönt att det är på det hållet. Och jag sa, nej men jag... Nej, inte i detta läget. För... Ja. Nej, jag vet inte om det gör så mycket någon vecka hit eller dit husmässigt. Men
jag tänker också just rutinultraljudet. Alltså det vi hör från våra klienter och hur det är. Att, ja, men det är ju en viktig milstolpe liksom för många. Att, ja, men vi hör av oss igen när vi har gjort rutinultraljudet. Om man nu har haft kontakt med oss innan till exempel. Eller, man får en liten update på sms eller ja, det kanske är då man faktiskt börjar planera för eventuellt ska vi gå en kurs, ska vi inte gå en kurs, vad vet jag. Liksom. Att det är mycket som avgörs där och som du säger då, BF, liksom, är det verkligen det BF:et eller är det något annat? Och, ja, alla diskussioner om jag tror att det blir till innan eller jag tror det blir till efter.
Ja, men exakt. Och det, ja, det, som jag har förstått det så är det det som är mest alltså, nära.
Den bästa gissningen vi har.
Exakt, den bästa gissningen vi har.
Mm. Är den man fastställer vid rutinultraljudet.
Ja, utifrån de måtten som görs. För upp till den veckan ungefär så ska ju foster vara lika stora eller så.
Mm. Mm. Ja. Precis.
Det, men detta är ju inte vi experter på.
Nej.
Men vi känner några som är det.
Vi känner några som är det och det är ju planen att i ett avsnitt här framöver, nästa eller nästa igen eller så, så kommer vi att ha gäster, två barnmorskor som jobbar på en specificerad ultraljudsklinik. Så de ska få lära oss lite mer om det här med ultraljud och fosterdiagnostik.
Ja. Mm. Mm. Det ser vi fram emot.
Jag tänkte det här, men nu när du berättade om ditt rutinultraljud, det är ju oundvikligen så att det poppar upp saker i en själv. Hur var det för mig när jag gjorde mitt rutinultraljud och så vidare. Och jag tänkte just på, jag har ju legat här på ultraljud och trott att jag väntade barn nummer 3, men fått reda på att jag väntade barn nummer 3 och 4. Ja. Liksom. Men för oss var det nu, alltså.
Men du hade också det på känn.
Ja, men absolut. Ja. Alltså jag skulle säga att jättemånga delar av mig och min man visste att vi skulle ha tvillingar. Det fanns jättemycket saker som liksom pekade på det. Liksom. Men det jag kan känna att jag själv inte alltid är så bra på att, vad ska man säga, lita på min intuition. Mm. Att det är så lätt att bara, det är nog bara det. Eller varför skulle det vara så? Men så när vi fick reda på det så bara skrattade vi och tänkte, det här har vi vetat hela tiden. Och så skrattade vi och skrattade och skrattade och skrattade. Och sen fick barnmorskan faktiskt gå därifrån och lämna oss i fred för att vi skulle skratta färdigt. Men när hon kom tillbaka drev vi fortfarande och skrattade. Så
vad roligt.
Och min mans första tanke var ju, okej, då behöver vi flytta. Det var liksom hans grej. Mm.
Och det får mig att tänka på då när vi hade doula-utbildningen i Stockholm, så var ju Gudrun Abascal där som en av barnmorskorna som gästföreläste. Mm. Hon är ju en kvinna som är fantastisk och som tar mycket plats. Så jag har hört henne föreläsa flera gånger. Hon berättar ju också att hon föddes tillsammans med en tvillingbror där hon kom som nummer 2. Just så hon måste liksom kompensera för det genom att det synas lite mer. Sådär. Jag tycker det är ett härligt sätt att beskriva sig själv. Men också att det var på den tiden, nu vet jag inte hur gammal Gudrun är, 70-någonting, där hennes mamma kände att det var 2 barn. Mm. Men hon gick till läkaren som bodde någonstans, det var i Norrland dessutom. Så det var liksom
och det var innan ultraljud.
Och det var innan ultraljud, precis. Mm. Men där läkaren sa att nej, men det är en. Men mamman visste liksom hela tiden att det här är 2.
Mm. Och också att hon lät läkaren tro att hon trodde på honom. Ja, just säger det. Också någonting om den tiden.
Just det, just det. Ja. Ja. Mm. Så att, ja, spännande.
Mm. Mm. Ja, och sen har jag börjat känna rörelse nu.
Yes. Nu tränger de även igenom moderkakan i framväg. Liksom.
Yes. Den flyttar ju sig också i takt med att livmodern växer.
Ja, den flyttar sig.
Ja, den växer ju med, så den blir ju lite beroende på hur den sitter, liksom, men uppåt. Ja. Så det känns faktiskt jättehärligt.
Mm. Det förstår jag.
Mm. Anna, har du, när Anjara bett om sitt ultraljud här, kommer du att tänka på det, hur det var för dig när du gjorde ultraljud? Har du någon sån story?
Ja, men jag har 2 stories. Den ena är mitt första barn där det var en barsk barnmorska som liksom smackar till magen som, ni vet, som man tänker sig äldre.
Men lavett liksom. Ja.
Oj, oj, oj. Du. Liksom. Så, ja, det var
för att hon ville att
pappan
skulle
för att
röra barn,
nej,
på sig?
Nej,
eller?
Utan hon bara så här, oj, 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 här har vi magen. Dung, dung, dung. Så det var så långt ifrån det här mysiga som jag tänkte kanske skulle hända. Så det var det ena. Och sen vet jag att jag var upprörd med lillebror. För då ville jag ha med mig storebror som då var 2,5. Mm. Att han skulle få vara med. Men då fick inte barnen vara med inne på ultraljudet. Och då tyckte jag som förälder att ja, men jag måste ju få avgöra om det är något hemskt vi ska få reda på. Om min 2-åring också kan vara där i den känsloreaktionen. Så då vet jag att jag var lite frustrerad. Sådär. Men jag förstår. Man kanske skulle kunna ha haft 5 barn också. Alla 5 kanske inte skulle kunna varit med av andra anledningar. Så de kanske måste sätta gränsen.
Det står ju på skylten någonting om att det är en undersökning som kräver väldigt mycket koncentration. Och så. Jag vet inte om det är det perspektivet. Så det kan vi fråga också. Våra
det kan vi fråga också.
Barnmorske kollegor på Amnion.
På Amnionkliniken, ja. Och jag själv som har erfarenhet av att varit på ett ultraljud och där det har upptäckts ett missed abortion, vet jag också att det kanske inte är rätt tillfälle att ha en 2,5-åring med. Att det faktiskt också var väldigt bra att det inte var något barn där då.
Liksom. Det kanske var jättenaivt. Alltså, förmodligen så kan det ha varit det om jag känner mig själv och tänker tillbaka hur jag kunde vara det också.
Ja, men vi undersökte också denna gången. Det hade varit kul att ha med barnen, tyckte vi. Men... Det får man inte.
Nej.
Men du Malin, du som då är den av oss som har upplevelser med dig från just rutinultraljudet där det inte var som man hade tänkt sig.
Mm.
Hur har liksom det resonemanget och vad har det gjort med dig och med er? Liksom?
Ja... Alltså jag kommer ju, som jag har nämnt, att jag är arbetsterapeut. Så jag har ju jobbat med liksom människor och personer som är födda med diverse liksom avvikelser. Sådana avvikelser som man kanske ser på ultraljud. Så min ingång när vi blev gravida första gången var att vi inte skulle göra någon fosterdiagnostik. För att jag kände att jag skulle ha svårt att ta... inte ta beslut. Jag vill inte behöva ta något beslut, så därför vill jag inte ha någon fakta att förhålla mig till, utan jag tänkte att ja, men vi kommer att ta hand om det vi får och det blir bra. Så på första graviditeten så skippar vi ju det här kub som erbjöds då, och jag var ju typ 35 då, så att det var liksom ja, men på grund av ålder erbjöds man det. Och där var det som sagt då på, det var egentligen faktiskt, det var ett, vi hade ett möte på mödravården i vecka 18, alltså en vecka innan det skulle vara rutinultraljudet, där hon faktiskt skulle lyssna på magen bara, vi skulle lyssna på fosterljuden. Och när hon höll sin lilla doppler där så bara hittade hon inga fosterljud. Och hon höll på jättelänge med detta. Och min man, han satt bara i andra änden av rummet och log. Liksom. Det är hans inställning i livet. Medan jag blev, det gick ju mer och mer upp för mig. Det är inte så att hon inte hittade. Det är det att det inte finns där. Liksom.
Mm.
Så då fick vi ju en liksom akuttid. De hade på det stället en ultraljudsenhet vägg i vägg. Liksom. Så att en kvart senare låg vi och kollade ultraljudet. Så det jag sa innan, det var faktiskt inte på rutinultraljudet, inser jag nu, utan det var ju på den här träffen innan. Och då var det mycket riktigt, det var ett foster som då hade dött i vecka 15 och nu var jag i vecka 18. Och då vet jag också att vi fick gjorde en abort eller så, alltså jag vet inte vad termerna är för det, men vi fick ut fostret med medicinsk hjälp liksom på sjukhuset en dag. Och då vet jag att vi blev erbjudna obduktion, och då var jag så, nej, för mig var det så obskyrt, typ, det här livet var inte ett livsdugligt, det var bara det liksom. Så sen gick vi vidare från det, väldigt lång story så den drar jag inte, men sen blev vi gravida igen och då hade jag med mig på något vis en känsla av att vi skulle fortfarande inte göra något kub liksom. Jag såg inte det som någon stor grej att det andra hade hänt oss liksom. Och då var vi hos samma barnmorska också den veckan innan rutinultraljudet och lyssnade på hjärtljuden och hon bara, ah, den här bebisen, här har vi ett hjärta som slår starkt som en ardennerhäst liksom. Och det var bara, det var sån relief liksom. Och då kunde jag ju känna att ja, men det känns annorlunda att vara gravid i vecka 18. Alltså med den vetskapen då kunde jag egentligen förstå att jag hade haft en missed abortion, att det inte hade fortsatt växa. Men man vet ju inte liksom vad det är. Och då kom vi till rutinultraljudet en vecka senare. Och låda, som du sa också, känner jag att det är ganska länge att kolla alla delar. Och jag vet att hon har varit upp och godkänt huvudet och käkarna och sådär. Liksom. Och sen så var hon nere på magen. Och så sa hon, jag ser här att tarmarna ligger utanför magen. Och då var jag så, oj, och vad innebär det? Hon bara, nej, det är ingen fara. Det är bara att då, så fort bebis är född så upp på operationsbordet och så lägger man i de där tarmarna och sen går livet liksom. Det löser sig. Och sen så, utan att jag märkte det, så gick hon upp på huvudet igen. Och då sa hon, ja, jag blev lite orolig när jag ser tarmarna, så nu dubbelkollar jag ansiktet här, eller käken, skallen, någonting. Och jag ser att den har en sån här käk, läpp och gum spalt. Och nu blir jag orolig, för att en avvikelse brukar betyda ingenting, men två, ja, det brukar tyda på något allvarligt, liksom, någon kromosomavvikelse. Och då var jag så, jaha, hur blir de, liksom? Hon bara, ja, de har du inte sett på stan. Det är inte alltid de överlever graviditeten, och gör de det så lever de inte så länge utanför.
Mm.
Så med det beskedet blev vi hemskickade och får ju då en tid till specialist mödravården eller specialist ultraljud, liksom, där vi var bara någon dag senare, och de gick igenom verkligen hela bebis. Och då tittar man ju på hjärtat och ännu mer på njurarna och blodflöde och sådär. Och vi fick ganska många saker med oss hem som inte funkade på vår bebis. Men också en plan att de på eftermiddagen skulle ha någon slags rond eller konferens där mer kunniga skulle. För då spelar de in ultraljudet för att kunna visa det för sina kollegor som då är mer experter. Så jag vet att vi åkte hem. Jag tror någonstans att jag fortfarande är kvar i att det här lagar man, liksom. Men så ringde hon och så sa hon, nej, men det är så här pass mycket fel. Då var det också hjärtat, om blodet gick åt fel håll eller det fattas en kammare. Jag minns inte de detaljerna. Det var något med njurarna också som var fel, liksom. Och då hon sa att det här är ju ett beslut som är ert, vad ni vill göra, liksom. Men det är låg chans till överlevnad. Men jag rekommenderar, nej, det sa hon ju inte då. Hon sa ju, nej, gud, det här är ju länge sedan nu. Vi är 10 år tillbaka i tiden. Någonstans gjorde vi ett moderkaksprov också. Jag vet faktiskt inte vilken ordning det var. Men moderkaksprovet i alla fall visade på trisomi 13.
Som är?
Ja, som är. Det är ju en av de sakerna man tittar efter på kub. Det är trisomi, alltså Downs syndrom är ju trisomi 21.
Mm.
13 heter något och 18 heter något, liksom. Men det är... Och jag googlade såklart, och ja, men livsförväntan är väldigt låg. Och man kan ju ha detta utan att ha alla de här fysiska grejerna, liksom. Men där det också var, alltså, att födas med ett icke-fungerande hjärta och tarmarna utanför kroppen och inte fungerande njurar. För mig blev det inte längre värdigt, liksom. Så jag var inte heller så, och jag visste att jag ville ha ett levande barn, väldigt så krass. Jag bara, nej, men det här, då vill jag göra en abort på detta. Mm. Den där trasiga lilla människan, liksom. Och det var så bisarrt, för när vi var där, den här gjorde ju volter. Jag tänker precis det du såg hamna på ultraljud. Den låg där och snurrade runt så de knappt kunde mäta den. Mm. Och ändå var den så livsoduglig, liksom. Mm. En väldigt krock i det.
Mm.
Mm. Den här lilla, ja, det här hann ju gå till efter vecka 21 innan det var dags att göra en abort. Så då var vi igenom hela resan och ansöka hos Socialstyrelsen och kuratorsamtal och så. Men då blev det i alla fall så att nästa gång jag var gravid, då tänkte jag, okej, jag pallar inte vara gravid 2 halva graviditeter en gång till. Nu behöver jag veta i vecka 12 om det här ska bli något liv av det.
Mm.
Så då gjorde vi kub och då fick vi 1 på 20 000, gick hem och hade fest, och liksom ett par månader senare föddes vår första dotter Vida, som ju betyder liv. Och bara så, shit, vilken torktumla. Men vi kom liksom ut ifrån det med ett levande barn.
Mm.
Och sen blev jag gravid när hon var typ 9 månader. Och då, helt oreflekterat, gjorde vi ju kub igen. För det kändes, då var det nya och självklara, liksom. Och då får vi beskedet 1 på 2. Alltså 1 på 20 000 är det bästa du kan få. Och 1 på 2 är det sämsta du kan få. Och det var som en käftsmäll. För jag hade liksom lämnat livet av icke-livsdugliga barn och fosterdiagnostik på något sätt bakom mig, kändes det som. Då gjorde vi ett moderkaksprov med det barnet också. Och då fick vi tillbaka att det var ingen kromosomavvikelse. Men då börjar de prata om kanske något hjärtfel, för att man har inte så här stor nackspalt om man inte har något bekymmer. Liksom. Så gick vi på massa ultraljud av hennes hjärta när hon låg i magen. Men sen någonstans runt vecka 30 så blev vi, ja nu har det hålet i hjärtat växt igen. Så då blev vi friade.
Mm.
Och det firade vi ju då med att föda henne hemma och döpa henne till Hella, som betyder liksom att göra hel. Så.
Ah,
ja.
Det visste inte jag, vad fint. Ja, jättefint. Men vilken resa ni har gjort, ja. Tänker jag. Vilken fantastisk erfarenhet att ha i. Mm. Alltså, fantastisk, det lät ju kanske förfärligt. Men alltså, ja.
Ja, det är livslärdomar bara. Mm. Och när du, jag tror du ställde någon lite sådär fråga om var är vi idag eller hur vi har hanterat eller så. Att, tänk att både jag och min man blev väldigt så medvetna om att det som förändrades när de här fosterna inte blev livsdugliga barn var som vi fick en jättetydlig bild av att det enda som har hänt är att någon har suddat ut vår bild av framtiden. Det är som en stor whiteboard. Någon bara tog erase och så står man med vitt blad och liksom, ja, nu vet vi inte hur framtiden ser ut längre. Men inget annat förändrades. Vi hade varandra, vi hade samma vänner, samma jobb, bodde på samma ställe och samma saker till frukost. Men den här bilden av vad livet skulle innehålla in the immediate future suddades ut. Liksom.
Mm.
Och det här var ju då så anledningen till att vi inte upptäckte att vi väntade tvillingar förrän på rutinultraljudet. För efter den erfarenheten, man sa, jag ska icke göra något kuptest, jag vill inte ha ett på två på en frisk unge. Nu är vi tillbaka. Mm. Liksom.
Ja.
Det hade det ju inte förändrat någonting om vi hade fått reda på det på en kub i vecka 12. Men det kändes lite sent att inse att vi inte bara skulle ha tre barn utan fyra. Så.
Ja, men du, var fint att du delar med dig till oss och till alla er som lyssnar. Och det säger ju också någonting om, ja, men varför gör vi det? Vad är liksom, ja, vilka beslut kan man behöva ta alltså beroende på vad man väljer att göra för undersökningar och inte och så vidare. Men där tänker jag också att våra experter kommer att berätta mer om varför gör vi det. och vad kan man behöva ta ställning till. Och vad är...
ja, det ska bli spännande att prata med dem som är verkligen så. Mm. Ultraljud och fosterdiagnostiksnördar.
Ja, ja, exakt.
Det gillar vi.
Ja.
Ja, men verkligen.
Fint.
Tack för idag.
Tack hörni. Vi hörs snart igen.
Det gör vi.
Det gör vi.
Ha det bra.
Ciao.
Ciao.